Hej och välkomna till avsnitt 1202 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste som hänt i USA. Det är så här att jag har varit borta några dagar. Jag har varit i Stockholm och jag har varit på SVT. Igår så var jag på SVT Forum och jag kommenterade då vicepresidentkandidatsdebatten mellan Kamala Harris och Mike Pence. Och jag har varit på Sveriges Radio liknande, så att en del dörrar in i public service har faktiskt öppnats för mig, och det är jag såklart väldigt glad för. Och jag tar såklart de chanser jag får, så att det är därför vi inte uppdaterar på några dagar. Men nu är det dags i alla fall. Och ja, Björn, vad har hänt?
Ja, jag tänkte bara också inflika eller fråga snarare. Det verkar som att din bok säljs rätt bra. Jag har sett att den är uppe i toppen på några Alibris och vad de nu heter och sådana där. Så du kan berätta lite mer om det.
Ja, precis. Min bok Donald Trump är synnerligen amerikansk president. Bra att du tog upp det, därför att nu så har den idag kommit som e-bok också. Så att nu finns den inte bara i papper, i pocket, utan den går att köpa elektroniskt också om man föredrar att läsa det på en Kindle eller på telefonen eller plattan eller datorn eller så. Så att ni vet det nu, ni som inte har köpt den än, att e-versionen fick det också. Nej, men det går bra. Alltså den har legat högt upp på Adlibris topplista över samhälle och fakta, och den har legat högt uppe på Bokus boklista. Och nu har Bokus också lagt till den. De har en speciell kategori, Bokus, Bokus.com, då, den här nätbokhandeln, över USA-valet. En kategori där Fredrik Reinfeldts bok om USA-valet finns, där Barack Obamas uppkommande bok kan köpas och väldigt många andra sådana böcker. Karin Henriksson från Svenska Dagbladet och så vidare. Och nu finns min bok om Trump där också. Så att de har i alla fall en positiv Trump-bok i den kategorin, för alla andra är negativa, helt tydligt. Men min skiljer sig från mängden då, att den är Trump-positiv då. Så att det är glädjande ändå att jag kom ut så långt.
Ja, verkligen. Gratulerar.
Tack, tack. Ja, men om vi går in då på händelserna.
Ja, vi kan ju börja med, vi pratar ju ofta om den här poströstningen, och en person i Texas som heter Zul Mohammed, förmodligen är han demokrat om jag fattar saken rätt. Han bor i alla fall i en stad i norra, en timme norr om Dallas i Texas, och han vill försöka bli vald som borgmästare för den lilla staden. Han har nu blivit arresterad för att ha försökt göra poströstbedrägeri. Han skickade in 84 stycken ansökningar om att få poströstningar hemskickade. Så han har bett om att få 84 stycken valsedlar hemskickade till sig själv, så han kan fylla i, jag vet inte vart 84, siffran 84 kommer ifrån. Men i alla fall, han är i alla fall arresterad nu, för han försökte mygla sitt eget val att skicka in massa poströster till sig själv, för att rösta på sig själv.
Just det.
Och det visar ju återigen det allvarliga eller hela, va? Att det här är liksom inte bara någon en här eller en där, utan varje gång vi har en podd, det är sådana saker som jag lyckas hitta eller gräva upp på olika ställen. Och sen finns det naturligtvis massa sådana här fall som jag inte ens hittar, eller som inte hamnar i media, eller som jag inte av olika anledningar inte ser i media. Så det är ytterligare anledning som visar att poströstningen...
Ja. Ja, men det visar att du tecknar en helhetsbild när du tar upp ett exempel i varje podd. Det är det du gör, att det här är problem som finns.
Precis, jag ger konkreta exempel. Det här är ett konkret problem som finns. Jag kan ge ytterligare ett problem. I delstaten Arizona så har man nu förlängt, det har ingen med poströstning att göra, men i USA så måste man registrera sig för att få rösta. Då finns det en deadline när man senast måste ha registrerat sig, va? Och i delstaten Arizona nu så har en domare beslutat att registreringen för att få rösta ska förlängas med 3 veckor. Och det skapar massiva problem i Arizona, därför att då har man ju en registrering, och då räknar man att sen ska allt vara klart och sen ska vi då kunna gå vidare. Men nu ska man kunna registrera sig senare, va? Det betyder att då måste de göra nya valsedlar, och så där är ju halvkaos i den delstaten, eftersom då enligt en domare så måste man nu förlänga poströstningen.
Ja, för vad det innebär,
inte bara poströstningen, det vanliga röstningen.
Exakt, det innebär ju att röstlängden, när den förändras, så blir det ju liksom extremt mycket stress. Alltså alla valarbetare måste hinna få de här nya listorna, och liksom det blir kaos, och liksom tiden är knapp nu inför valet.
Ja, precis. Och då måste de ju, för att som jag berättade förut, var de här röstlängderna som hamnar ut i de här vallokalerna sen kommer ju bli felaktiga. Så du kan ju bokstavligen ha registrerat dig liksom 3 veckor senare än normalt då, därför att man har förlängt tiden, va? Och sen hamnar inte ditt namn på den där röstlängden, därför att man printade den 2 dagar tidigare som man ger till vallokalen. Så går du till vallokalen och du är registrerad sent, men du är registrerad men du är inte med på röstlängden, va? Och det skapar ju en massa problem, så att det här kommer att bli total kaos i alla fall. Det ena exempel efter andra.
Ja,
i alla fall.
Ja, fler saker.
I Pennsylvania så var det en domare faktiskt, där Pennsylvanias district attorney, med andra ord justitiedepartementet i Pennsylvania, har filed charges, vad heter det, åtalat en domare, då en domare blir ertappad med delstaten Pennsylvania att ha försökt att att förändra en valsedel som tydligen han kom över. Som andra ord, en domare i delstaten Pennsylvania har försökt göra valbedrägeri via poströstning.
Okej.
Okay. Ytterligare som exempel, och domare tycker man ju, de ska ju då ha någon form av moral och etik och följa lagar och regler, va? Men till och med en domare är ju inblandad i valbedrägeri i Pennsylvania nu. Så att det är ytterligare exempel på att inte ens domarna kan hålla fingrarna ifrån att försöka ingå i röstbedrägeri, va? Och igen, det är bara en person, men det visar ju en efter en efter en, och det är toppen på isberget där vi inte ser. Det finns ju under ytan, så det är sannolikt mycket, mycket mer som pågår som vi inte har en aning om.
Mm. Jag kan kasta in, eller du kan, hade du något mer nu på en gång om just sådana här saker, val och sånt?
Nej, jag tänkte bara snarare tala om att vi kan komma in på det senare, vad Kamala Harris gjorde, en blå lögn.
Just det, ja. Ja, men vi kan ta det lite senare. Jag tänkte bara nämna en stor sak som har hänt, och det är att Gretchen Whitmer, alltså Michigans guvernör, kvinna, hon, FBI har arresterat 13 män som har, de har planerat att helt enkelt kidnappa den här guvernören, och de är med i en milisgrupp som heter Wolverine Watchmen, heter de. Och de är nu arresterade av FBI för att ha planerat att kidnappa guvernör Gretchen Whitmer. Och det är en ganska stor sak då. Och det är såklart bra att de är stoppade och så. Men nu har det blivit politik av det här. Och liksom Donald Trump har getts ut och liksom kritiserat och sagt att hon inte är tacksam för att hon har anklagat mig för så mycket och såna saker. Och nu har vi räddat henne, men hon är inte tacksam. Och demokraterna har kastat massa skit på Donald Trump. Så att det har blivit en pajkastning av den här händelsen som ändå är ganska allvarlig.
Ja, verkligen. Demokraterna är välkända, framförallt när vänstern håller på att ta över det demokratiska partiet. De är välkända för att, vad man säger, varenda, liksom, en dålig grej är alltid bra för politik eller något sånt där, säger man ju i USA. Mm. Och det är precis det de gör, va? Allt blir politik. Vare sig corona eller en kidnappning, då ska man vända det och säga att det är Trumps fel, det är republikanernas fel, det är alltid någon annans fel, va? Mm. Man kan liksom inte, men när vänstern håller på att bete sig som galningar på gator och torg, då är det ju naturligtvis inte politik, då är det något helt annat. Och då pratar man ju inte helst om det, va? Så att man plockar ut russinen ur kakan för att använda det som politik.
Mm, ja, verkligen. Och det är synd. Och det man vill använda här då, det var att Trump inte hade fördömt Proud Boys och liknande. Så att det skulle vara Trumps fel. Så det är en oerhört låg politisering av väldigt allvarliga saker som varken demokrater eller republikaner ställer sig bakom, såklart. Så att just därför borde man förstå det och inte politisera. Men ja, man gör det i alla fall.
Ja, det är samma sak som att alla de här grejerna som sker när man, med det här poströstningen till exempel, och problemen kring det, när det då är demokrater inblandade, som vi har pratat om förut, och då det är som att skylla på att det är Joe Bidens fel att demokraterna, att när så fort som det är något valbedrägeri på gång som en demokrat är inblandad i, eller någon som röstar demokraterna, va? Så det vi pratade om förut, att det är flera stycken sådana fall, så är det Joe Bidens fel ungefär, men det gör man ju inte, för att det är inte Joe Biden någonting man gör, va? Men det är så demokraterna håller på, så fort det är någonting så är det Donald Trumps fel.
Ja, har vi fler saker?
Ja, jag tänkte faktiskt kolla det. Jag glömde nämna det. Det är ytterligare i delstaten New Jersey, för att återkomma till de här poströstningsproblemen. En brevbärare i delstaten New Jersey, och då tycker man att brevbärare ska vara tillförlitliga, pålitliga och dela ut sin post, va? Hade kastat 1800 brev. Och 100 av de breven var poströst. Han hade bara kastat dem i en container, en skräptunna. Så till och med brevbäraren är ertappad, men han kommer ju åtalas naturligtvis för det där, va? Men det spelar ju ingen roll, därför att problemet är ju fortfarande det att en brevbärare nu har dumpat massa poströster i en container som skräp.
Mm.
Så ytterligare ett fall av problemen med poströstningen.
Verkligen.
I alla fall.
Ja. Fler saker?
Ja, i South Carolina i alla fall. Vi pratade om det för inom podden för några dagar sedan, så ville republikanerna i South Carolina att man skulle göra det tuffare för att kunna få poströsta. Man måste ha ett vittne. Nu är det ju så, som jag pratar om här i Vermont, kan jag ju poströsta och jag kan fylla i min signatur, och jag behöver inte ha någon vittne som vittnar att jag är den som fyller i poströsten och skriver på signaturen, va? I South Carolina så har de tydligen samma problem, och då hade republikanerna i South Carolina i alla fall gått till domstol och sagt att när man poströstar måste man enligt lag då ha ett vittne som vittnar att det är jag som skriver på, så att jag signerar min poströst, och sen så måste det vara ett vittne då som tittar. Och i alla fall en domare i South Carolina har beslutat nu att det ska ske, att man måste ha ett vittne i South Carolina, men jag menar, det betyder egentligen ingenting, för det är ju lätt att mygla med ett vittne med, va? Det är bara att man inte har något vittne överhuvudtaget och bara hitta på det också, va? Men i alla fall, så där försöker man i alla fall göra lite mer vad ska man säga, korrekt att poströsta, genom att kräva att man måste nu ha ett vittne enligt lag för att få poströsta.
Just det. Fler saker.
Ja, vi pratar ju om det här med att de här proffsligorna i sport i USA som har då ingått i en massa aktivism nu, och det är Black Lives Matter kors och tvärs. De här TV-ratings, med andra ord hur många tittare som det är på sportmatcher och så, visar sig nu. Det har verkligen, verkligen sjunkit. NBA-finalen, eller proffsligan då, NBA i basketen då, har de lägsta tittarsiffrorna någonsin i finalerna. Och en stor anledning är ju naturligtvis att folk vill inte längre. En stor grupp av tittarna är faktiskt konservativa. Vi pratade om det förut, var vänsterliberal de som gapar och skriker, men konservativa de som tittar på sport. Det är ungefär så det funkar i USA. Mm. Och när proffsligorna i sport i USA blir aktivister helt enkelt, så slutar konservativa att titta på dem, och då sjunker tittarsiffrorna kraftigt. Så att i alla fall tittarsiffrorna för basketfinalerna som nu är i full sving är de lägsta någonsin i USA.
Just det.
Och förhoppningsvis så sänder ju det signaler till proffsligan att ni gör fel saker helt enkelt.
Mm, att det politiseras även det för mycket.
Politisera inte sporten, för det vill inte folk ha.
Nej. Nancy Pelosi då, som är Speaker of the House, hon har sagt att hon ska idag, så ska hon pålysa att man ska åberopa det 25:e konstitutionstillägget som ger kongressen, ger henne möjlighet att kanske inte avsätta presidenten, men se till att han frånstår sin makt till Mike Pence eller något sådär. Och det vill man då göra därför att man anser att Trump är coronasjuk och han har fått mediciner som man menar kan störa hans mentala kapacitet och liknande, och hon gjorde en väldigt dramatisk grej av det här, och Trump var ute i en intervju, jag har inte sett den men jag har läst någonstans, jag tror att det var med Fox News, när han kallade Kamala Harris för kommunist och en hemsk person och sådär, och det låter ju som klassik Donald Trump, och det var en sätt att kommentera och visa kandidatsdebatten, och jag tycker inte att det var, visst det var inte så fint att säga så, men det var ju, det är liksom, Trump säger alltid sådär, men Nancy Pelosi har gjort en stor sak av det här och menar att Trump har mediciner och han är coronasjuk, och är han verkligen redo för liksom att behålla ämbetet? Och jag tycker att det är verkligen att politisera the 25th amendment och att göra politik av ett verktyg som är till för mycket allvarligare situationer, precis som jag anser med riksrättsprocessen som man också gjorde politik av. Så att jag tycker inte att det här är ett bra utspel av henne.
Vi får komma ihåg att det här också är samma demokratiska parti som kallar Trump rasist och nazist och fascist och alla sådana saker, va? Så att då borde de ju avsätta sig själva först, eftersom de själva ligger ju bakom de här stora fula anklagelserna. Och vi får också komma ihåg att om de nu anklagar Trump för att han inte kan besitta ämbetet på grund av att han är hög på alla droger från corona, alla med coronadrogmixen eller vad det nu anklagar honom för. Mm. De vill själva nu ha Joe Biden som utan medicin. Jag vet inte om han på medicin, eller jag tänker inte göra som Nancy Pelosi att försöka diagnostisera någon. Men Joe Biden kan ju göra sig underliga konstiga saker konstant, va?
Ja.
Och rasistiska saker med. Så att om någonting, så borde Nancy Pelosi då säga att Biden ska inte få bli president heller, därför att han häver ju sig saker. Vi kan ju nämna att Biden häromdagen hävde ju sig en sak som, där han nämnde att det att en väldigt rasistisk sak faktiskt, jag kommer inte att oregrant, men det kan vi kan bläddra igenom här som jag hittar det. Men han sa i alla fall att anledningen till att massa vita människor kunde sitta hemma under coronakrisen och skydda och låsa in sig och isolera sig är för att de skickade ut massa, för att massa svarta kvinnor gjorde jobben ungefär. Att med andra ord, det var lite grann som att en referens nästan till som att jag svarta ute på plantagen och plockar bomull ungefär, och de vita sitter i sina mansions ungefär. Det var ungefär så han sa, va? Väldigt, väldigt rasistisk och väldigt opassande och väldigt konstig. Men ja, det är Joe Biden i ett nötskal alltså.
Ja. Sen, jag tror inte han menar något illa med det, utan han menade att de sliter med så vi får vila, det är orättvist. Det är så jag tror han menar. Men jag menar, det är liksom, hade Trump sagt så, då hade man tolkat det illvilligt, även om man hade menat gott egentligen. Så att,
precis, och det har ingenting med ras att göra. Jag har ju massa vita, jag känner vita människor som slet skiten nu, så var ute och jag har kompisar som driver småföretag som är vita. Ja. Som har slitit skiten ur sig under corona och riskerar sin egen hälsa och bli smittade. Därför att de var tvungna att vara ute och jobba. Mm. Under coronakrisen. Jag är väl lycklig lotta på så vis. Jag har jobbat 100% hemifrån och det har gått bättre än någonsin för mitt företag nu. Men det finns ju, så att hudfärg har ju ingenting med det här att göra. Utan det är bara det att kanske att beroende på vad du har för jobb. Jag jobbar i IT-grejerna och jag gör allting online. Men om du jobbar till exempel med att installera saker, du jobbar i en affär, hudfärg är ju oväsentligt. Det är arbetsuppgifterna som det handlar om, oavsett hudfärg.
Jättebra poäng, exakt, väldigt bra poäng, för det låter nu så på Biden som att det är bara svarta som har de här jobben, och så, det är liksom, så kanske det var för 180 år sedan liksom, i södern, men det är ju inte så nu liksom.
Ja, precis, det är bara en dynga och skitsnack, och han försöker göra om det här till någon slags rasistisk raspolitik, vilket är sinnessjukt alltså. Ja. Och på tal om Joe Biden i alla fall, han var på något slags event här nu i Miami, och det visar ju att hans hjärna, man undrar ju liksom vad tusan han håller på med, va? Han var på något slags event och lite torgmöte, jag vet inte om det är torgmöte eller någonting, men han var i alla fall i Miami och tittade på små flickor som stod och dansade. I alla fall, det var sådana här dance teams, alltså det har man ju sådana här danslag och sånt där. Och det var då 13-14-åringar ungefär, va? Och han nämnde i alla fall, och det är en sån här konstig, liten småkonstig, man tycker att det här var lite onödigt för att säga. Han nämnde i alla fall att jag får återkomma om 4 år och titta på er igen, ungefär. Och då kan man ju tolka som att med Joe Bidens historia av att lägga händerna på kvinnor och flickor på lite opassande sätt och så vidare, va, så tycker man att jag återkommer om 4 år och titta på er igen. Det var liksom som att, okej, okay, var det en sexuell kommentar, eller var det en kommentar kopplad till att du kommer att komma tillbaka under nästa presidentvalskampanj?
Ja, då har ni nått laglig ålder och jag är typ 80.
Precis, så ja. det var liksom bara lite osmakligt, lite äckligt bara.
Verkligen, ja. Ja. Ja, nej men alltså, sådana saker, en normal politiker skulle inte komma undan med det här, när man säger saker gång på gång, jag menar, vi kan ju ta 100 exempel, economic intercourse, och vi kan ta liksom, you lying dog face pony soldier, det finns så mycket som helst, alltså Joe Bidens groder är ju, det blir en bok liksom av det, och man tecknar ändå ingen helhetsbild av att den här är en person som inte kan hålla tungan i styr, och därför är han inte kapabel att styra, men Trump, så fort han säger en liten grej eller lite extra arg, då minsann ska vi invoke the 25th amendment, så att det är helt, det finns inga proportioner här.
Precis, och det visar att demokraterna, som du nämnde förut, har politiserat riksrättsprocessen och 25:e tillägget, att de använder enbart sitt politiskt syfte utan överhuvudtaget fundera på att vår egen kandidat är faktiskt ännu värre vad gäller liksom att häva ur sig saker som liksom är ännu mer underliga faktiskt.
Ja, verkligen. Så att, ja. Fler saker.
Jajamän, det var i, här är goda nyheter i alla fall, i delstaten Maine så var det ett par kvinnor som gick in på en tomt, på någon privatpersons tomt bara, och stal ett på Donald Trump-skyltar, support Donald Trump ungefär. De är i alla fall åtalade nu för trespassing och för stöld, så att det är bra.
Just det, verkligen.
Så att det var tydligen en, jag tänkte bara nämna det, att det i alla fall det åtalas folk i USA, och det var tydligen en sån här kamera då, övervakningskamera som fick dem på bild, och nu lyckas man hitta dem, arrestera dem och åtala dem. De kommer absolut åka fast för böter och kanske någonting ännu mer, men oavsett så i alla fall är det väldigt bra att folk, även om det liksom, man ska inte göra sådär, men i alla fall att folk åker fast och åtalas för det, så det är bra.
Ja, verkligen. Ja, fortsätt.
På måndag, den 12:e nu, det är väl måndag, så ska ju då de här förhören med Amy Coney Barrett, då högsta domstolskandidaten, nomineringen då, dra igång. Så att det går vidare nu. Det har man kanske glömt bort, verkar det som lite grann. Men att det går vidare, och demokraterna försöker förhala det och säga att det är flera republikanska senatorer som har coronavirus. Så då kan vi inte ha de här förhören, men de kommer naturligtvis ringa in via video istället, va? Så att det här verkar som att det går vidare som det är tänkt i alla fall, och det är väl goda nyheter för republikaner och konservativa i USA.
Ja, verkligen. Ja. Ja, fler saker.
Har vi pratat om det här som skedde med att Trump declassified de här dokumenten som visade med Hillary Clinton? Det kan, om du vill ta upp det så kan du.
Jag har inte hunnit läsa så mycket nu när jag var borta, så jag har läst att det har skett, att man har declassified allt det här mycket mer med Rysslandsutredningen, eller inte med den, utan med liksom vad som egentligen hände med Hillary Clinton och Obama, och hur man försökte sätta dit Donald Trump, och det har kommit ut en hel del smaskiga saker, men jag har inte hunnit sätta mig in i detaljerna, så att övergripande kan vi prata om det båda två kanske.
Ja, den stora smaskiga saken som har kommit ut, det var att Hillary Clinton har uttryckt öppet att, ja då, via dokument som har kommit fram, att hon ville koppla Ryssland till Donald Trump. Att med andra ord, hon aktivt var ute efter att göra den kopplingen redan 2016. Så det har ju kommit ut. Och det här är ganska intressant, för demokraterna är ju rosenrasande nu på att Donald Trump släppte de här. De vill ju inte declassify sånt här. Samma demokrater som gapar om att Donald Trump är inte transparent och han mörklägger och han gömmer. Men när han verkligen släpper grejer, va, som har stora konsekvenser, som är väldigt viktiga för folk att få reda på. Ja, då gapar man om att han inte ska släppa sånt här, att han gör fel, att han är galen som släpper sånt här, därför att det här är hemliga saker. Va? Mm. Men i alla fall, den stora saken är att det finns nu dokument som visar att Hillary Clinton hela tiden under valkampanjen dessutom var intresserad av att göra den här, att försöka koppla Trump till, att det är en setup alltihopa det här, det vet vi ju, det är Hillary Clintons namn nu Och det är naturligtvis sånt här som då John Durham, då, den här som utreder, fortsätter att utreda det här. Det är naturligtvis det här som han kommer att ta upp med, så att han vet ju redan om det här naturligtvis. Men att det här släpps då till offentligheten, till offentligheten, är ju väldigt, väldigt bra. För det visar ju då att det Trump har sagt hela tiden och har idiotförklarats för, det visar sig ju gång på gång på gång, är att han har rätt, och det finns bevis för det nu.
Mm. Det här var ju någonting som Mike Pence försökte ta upp, eller han försökte inte ta upp det, men han sköt in det lite grann under vicepresidentskandidatsdebatten då. Och det vart inget riktigt gensvar på det, men han fick det sagt i alla fall där.
Ja.
Mm.
Ja, och på tal om den debatten, jag tänkte bara nämna att Kamala Harris, på tal om det, om att ljuga, va? Kamala Harris, hon nämnde ju då att hon försökte koppla ihop att Abraham Lincoln var emot, vad ska man säga, under hans tid, Lincolns tid då, som president, så var han emot en HD-tillsättning under ungefär liknande omständigheter som sker nu, va?
Mm.
Men det visar sig ju det att hon blir faktacheckad till och med av Washington Post, en vänsterliberal tidning, som blålögn. Så att hon bokstavligen, när hon pratar om Abraham Lincoln under debatten, så har till och med Washington Post påpekat att det här var en ren blålögn. Det har inte alls överhuvudtaget skett. Tvärtom, personen, HD-nomineringen tillsattes under Lincoln. Inte som hon påstod att han vägrar göra det.
Nej,
det var en ren lögn.
Ja, hon sa fler saker som var fel också. Hon sa till exempel att Trump inte hade tagit avstånd från högerextremister och liknande, vilket han har gjort. Så att, ja, just det. Ja, har vi fler saker?
Ja, det här är intressant. Puerto Ricos guvernör Wanda Vasquez Garcid. Så Puerto Rico är ju latinamerikansk, man säger så. Det är ju inte en delstat, men det är territorium för USA då. Hon har nu endorsat Donald Trump i alla fall. Och det är väldigt intressant, därför att det visar att folk i Puerto Rico verkar gilla Trump. Och det är latinamerikaner. Och det som jag pratade om förut var att många latinamerikaner, allt fler latinamerikaner i USA gillar Donald Trump. Och som vi nämnde då, förra podden tror jag det var, så efter debatten mellan mellan Trump och Biden, så latinamerikaner, två av tre latinamerikaner ansåg att i USA, som har röstat i USA, ansåg att Trump vann debatten. Va? Så att det är inte så konstigt. Det är förväntat. Så många gapar och skriker om att herregud, latinamerikaner, de liksom, Trump är rasist mot dem, och hur tusen kan de stödja Trump? Men i alla fall, så guvernören av Puerto Rico i alla fall, latinamerikanskt territorium, gillar Donald Trump och stödjer Trump nu officiellt.
Just det, just det. Ja, jätteintressant. Något mer?
Black Lives Matter, vi pratade om det också förut. Under sommaren har stödet för Black Lives Matter sjunkit med 12% enligt en undersökning. Så det är bara att inflika där bara.
Just det. Mm-hmm.
Och det visar, det som vi pratade om förut, allt fler normala människor inser att begriper vad Black Lives Matter egentligen är. Och man märker faktiskt det nu. Senaste 2-3 veckorna så märker man att det är mindre Black Lives Matter-aktivism på gatan. Och vi pratade om det förut lite grann. Det här är bara en fad, liksom en trend. Men man märker att aktivismen har gått ner, vanliga människor. Jag ser mycket mindre i social media. Liksom sådana här på Facebook, då, vänner till mig som har då Black Lives Matter konstant. De säger ingenting om Black Lives Matter. Så jag tror att nummer ett, man har tröttnat på det. Nummer två, så börjar man nu komma till liksom conclusion att det är något skumt med det här Black Lives Matter. Så man liksom drar sig undan, och man istället för att erkänna att jag hade fel och det här är vad Black, så istället försöker man gömma sig själv och säga okej, nu går jag vidare och gör något annat istället. Va?
Mm.
Så jag tror att det här stora stödet har försvunnit. Och vad ska man säga, det är bara de här eldsjälarna kvar ungefär nu som håller på och gapar och skriker. Och det är färre folk som lyssnar på dem helt enkelt. Så man märker verkligen i USA de 2-3 senaste veckorna, väldigt, väldigt färskt, att vad ska man säga, intresset för Black Lives Matter och stödet och allt sånt där har minskat dramatiskt. Och det märker jag, har ju två barn i skolan själv på gymnasiet.
Mm.
Och för bara några veckor sedan det var allt de pratade om, konstant, lärare och elever. Nu så pratar de knappt någonting om det överhuvudtaget. Till och med elever då, liksom, som då sprang runt och gapade Black Lives Matter och hade tröjor på sig med Black Lives Matter, gör inte sånt där längre. Va? Så att det liksom, folk har tröttnat, tror jag.
Mm, det är skönt, för jag menar, just barn är ju ganska påverkbara, ungdomar också. Alltså, de liksom radikala budskap, sånt kan man ju lätt fastna för. Jag menar, såna här radikala strömningar som Black Lives Matter och ännu värre Antifa och så, jag menar, det ska inte uppmuntras i sådana miljöer, tycker jag. Så att det är bra om det har lugnat sig lite grann.
Ja, jag märker det. Jag pratar med mina ungar, de säger att det är att barn på andra elever, de är ju helt totalt hjärntvättade av sina föräldrar, och framförallt berättar de att lärare också på skolan hjärntvättar barn i Black Lives Matter, hur fantastiskt det är och så vidare, va?
Mm.
vilket de inte egentligen ska göra. Men mina barn berättar att det är mycket vad som har hjärntvätteri, och att barn, liksom unga, deras kompisar har noll kunskap om vad Black Lives Matter, de har noll kunskap om vad Donald Trump egentligen gör, utan de är bara hjärntvättade med hata Donald Trump, älskar Black Lives Matter, punkt slut. Och det är skolorna hjärntvättar dem med det, och föräldrar hjärntvättar dem med det.
Ja, jag kan säga också att nästa debatt, den är tänkt att hållas då den 15 oktober, men ja, det var ju så här då att nu har man beslutat att den ska bara hållas online, det var i alla fall tanken, och Donald Trump har sagt att då kommer inte jag vara med, och nu kräver hans kampanjteam att eftersom det då har gått 2 veckor och han kommer att vara frisk då, så vill man ha en i person möte då, i liksom ett vanligt möte som man har planerat, så att man är öppen för att hålla debatten, men det får inte ske online, så att vi får väl se vad som händer den 15 oktober.
Ja. Yep. Ingen aning vad som händer. Det är den sista minuten beslut på det där.
Ja, precis. Har du något mer eller?
Ja, det här jag nämnde South Carolina, att de får gå vidare nu med att ha vittnen. Man måste ha ett vittne. Det var högsta domstolen i USA som tog det beslutet. Så det ärendet gick upp till högsta domstolen, och högsta domstolen gav South Carolina, republikaner i South Carolina, rätt i den frågan. Det var det
just
jag tänkte nämna.
Just det.
Så att jag klarade att högsta domstolen var inblandade. Så att det var mycket goda nyheter att de nu har gjort det beslutet, vilket betyder att det blir ett prejudikat som kanske gäller då, ja, som gäller då för hela USA, för andra delstater med, om det kommer upp.
Verkligen, verkligen.
Ja, det var det sista på min lista.
Just det, bra. Okej, okay, tack Björn.
Ja, tack.
Det var avsnitt 1202 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.